Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, tack att vi får vara samlade kring din undervisning. Och vi ber att det blir så som vi sjöng i salmen, att vi får lära oss av ditt handlande med Israel under det gamla förbundets tid. Och att vi som är ditt Israel idag i nya förbundet, den heliga kristna kyrkan, ska förstå att du leder oss på samma sätt som du ledde ditt folk i gammal tid. Tack att du har förlåtit oss våra synder för din sons Jesu Kristi skull. Och låt detta alltid vara stort för oss. Amen. Det här föredraget ska ju handla om den politiska och också andliga situationen som rådde i Israel vid tiden för Jesu framträdande. Som vi alla vet så var det ju romarriket som var den helt dominerande makten på den tiden. De behärskade ju området kring hela Medelhavet, ja hela den då kända världen. Och därför också Israel. Det heliga landet låg under romersk ockupation. Men romarriket var långt ifrån den första stormakt som Israel konfronterats med och blivit lagd under. Vi ska, innan vi kommer in på situationen på Jesu tid, därför ge en kort historik över Israels historia. Ända från början. Och när började Israels historia? När blev folket till egentligen? Ja, man kan ge lite olika svar på den frågan. Men själva namnet Israel, det uppstod ju efter den natt då Jakob, Isaks son, hade stridit, kämpat med Gud vid Jabboks vadställe. Och det är någonting som vi ska lägga särskilt märke till. Vad som hände där. Jakob, hans namn betyder ju bedragaren. Och det var det han hade varit hela sitt liv fram till den stunden. Bedragaren. Och efter den här långa natten i kamp med Gud så frågar Herren honom: vilket är ditt namn? Och han säger: Jakob. Mitt namn är Jakob. Bedragaren. Det är en syndabekännelse som han avlägger. Och efter den här natten så var han ju alldeles lam vid ena sidan. Höften hade hoppat ur led. Han var en bruten man. Och i Hoseas bok, profeten Hoseas bok, så står det att Jakob den natten snyftade och tiggde om nåd. Och efter den upplevelsen så ger Gud honom ett nytt namn. Israel. Det är precis som med oss i varenda gudstjänst. När vi kommer inför Gud. Bekänner oss som syndare. Lägger av vår syndabörda. Och så får vi ett nytt namn. Och det är det här vi ska komma ihåg när vi talar och lär om av Israels historia. Att det är de sanna israeliterna, det är de som har genomgått den upplevelse som Jakob upplevde där vid Jabboks vadställe. Vi är Guds Israel, som Paulus kallar kyrkan i Galaterbrevet 6:16. Vi som har kommit med vår synd till Herren Gud och tagit emot förlåtelsen. Det är gott att ha med sig denna vetskap när vi nu talar om Israel, vilket som är det sanna Israel. Jakobs 12 söner blev ju sen Israels 12 stamfäder. Och efter en hungersnöd i det heliga landet så tvingades alla tillsammans med den gamle patriarken Isak fly till Egypten för att där få föda och överleva. Och där utvecklar sig den här familjehistorien med syskonen till ett helt folks historia. För där växer de till, får många ättlingar. De blir ett helt folk. De hade varit gynnade först under Josefs tid, för han hade ju hjälpt Israel under de 7 svåra åren. Men när Josef dog så kom en ny farao som inte kom ihåg alla de välgärningar som Josef hade gjort. Och därför så började han förtrycka Israels folk. I 400 år levde de som trälar i Egypten innan de genom Mose lämnade Egypten och begav sig till det land som redan Abraham hade utlovats 400 år tidigare. Och under Josuas ledning så intas landet steg för steg. Och Guds löfte om landet gick därmed i uppfyllelse. Innan vi lämnar patriarkerna så ska vi fly oss tillbaka först nu till Jakobs dödsbädd i Egypten. Han hade återförenats med alla sönerna inklusive Josef som han hade trott var död. Så kallar han till sig sina 12 söner en efter en och ska välsigna dem. Och nu är det spänning i luften. Därför att det heliga arvet som hade förflyttats från Abraham, inte till Ismael, hans första son, utan till Isak, löftessonen. Och sen i nästa generation hade förflyttats inte till den äldste tvillingbrodern Esau, utan till Jakob, ska nu föras vidare. Och vem ska få höra välsignelsen att frälsaren ska komma ur dennes ett? Ja, först kallas den förstfödde fram. Den förstfödde Ruben. Men han får höra, du ska inte bli den främste. Det här står i första Mosebok 49, vers 4. Inte heller Simon och Levi, som sen kallas fram, får höra att de ska bli stamfar åt Messias, frälsaren. De är våldsmän och de får sin vrede förbannad. Och så kommer turen till Juda. Juda stiger fram till den gamle Jakob. Och så får han höra, Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. Din fars söner ska buga för dig. Ett ungt lejon är Juda. Han böjer sig. Han reser sig ner som ett lejon. Som en lejoninna. Vem får honom att resa sig? Spiran. Kunga spiran. Ska inte vika från Juda. Det är från honom den sanna konungen ska komma. Inte härskarstaven från hans fötter. Förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Han som ska komma och som ska få folken att lyda honom. Det är ju Jesus Kristus. Lejonet av Judas stam. Han uppfyllde denna profetia till fullo när han hörde orden att åt honom har getts all makt på himmelen och på jorden. Vi ska komma ihåg den här profetian som jag kan återvända till senare i föredraget. Under domartiden sen, som var de första hundratals åren i det heliga landet, så fick man strida emot hedniska folk, inte minst filisterna. Sen upprättades monarkin i Israel genom Saul, Israels första kung. Och nu börjar vi närma oss ungefär år 1000 före Kristus. Och efter Saul så kommer ju David som kung. Och han är den som Israel minns som den store konungen. Han blir också på flera olika sätt en förebild, en profetisk prototyp som pekar fram emot Kristus. Jesus är ju den sanne konungen och han kallas också för Davids son. Davids son Salomo blir sen kung. Och efter hans död, då kan inte riket hålla samman längre. Det delas i två delar. De 10 nordliga stammarna bildar kungadömet Israel i norra landet med Samaria som huvudstad. Och de 2 sydliga stammarna, Benjamin och Juda, bildar Judarike i söder med Jerusalem som huvudstad. Ska man jämföra de här 2 rikena andligt sett, så var det i regel så att det nordliga riket var mer avfallet än det sydliga riket. Även om också Judarike i söder visade prov på otro och avgudadyrkan. 722 kommer Guds straffdom över det nordliga riket. Assyrerna intar det riket. Huvudstaden Samaria faller och folket förs bort i fångenskap, eller de som är kvar blandas upp med andra hedniska folkslag. Sydriket består fram till 586 före Kristus, då den babyloniske kungen, nu är Babylon som är stormakten i det här området. De har tagit över makten från assyrerna. Och dess konung Nebukadnessar kommer till Jerusalem och intar staden och templet raseras. Jag glömde säga det att under Salomos tid så hade templet byggts i Jerusalem. Men det raseras nu alltså. Och folket förs bort i fångenskap och är där i Babylon under 70 år. Det här nybabyloniska riket som hade skjutit i höjden, det var inte långvarigt. För sen stiger nästa stormakt upp på arenan, perserna. Perserkungen Kyros, han besegrar babylonierna 539 före Kristus. Och året därpå så utfärdar han ett edikt, en förordning som säger att nu får alla judar återvända till det heliga landet. Och han säger också att templet får byggas upp igen. Många återvände, men många blev kvar i Persien. Och i många, de spred ut sig också i hela perserriket, i de olika satrapierna som det kallades för, de olika distrikten. Och från den här tiden så finns det alltså många judar utspridda på många platser med synagogor långt utanför Israel. Men många återvände alltså, och så byggde man upp ett nytt tempel i Jerusalem. Det stod färdigt 515 före Kristus. Där kan man läsa om i flera av profetböckerna och i Esra och Nehemjas bok. Den här tiden kallas för den persiska tiden. För nu var Israel under persisk överhet. Sen uppstår det på 300-talet en ny stormakt genom Alexander den store, Makedoniens kung, som snabbare än någon annan under historien utvidgar sitt rike. Hans hellenistiska rike täckte också hela den då kända världen. Han dör 323 före Kristus och hans rike splittras upp i olika delar mellan hans generaler. Och 2 av generalerna och deras riken kom att få särskild betydelse för Israel, för judarna. Därför att med säte i Syrien, norr om Israel, så hade det seleukidiska riket sin maktbas. Och i söder om Israel, i Egypten, så hade det ptolemeiska riket sin maktbas. Om ni läser i Daniels bok kapitel 11 så kallas de här två rikena för Nordriket och Sydriket. Och de låg ständigt i konflikt med varandra. Och Israel, det heliga landet, låg liksom i spänningsfältet mellan de här makterna. Och ömsom låg de under ptolemeiskt styre och ömsom under seleukidiskt styre. Mestadels så var det seleukiderna i Syrien som styrde över det heliga landet. Man kan läsa som sagt om de här förvecklingarna och konflikterna mellan de här två länderna i Daniels 11:e kapitel. I början av 160-talet före Kristus, märker ni, nu börjar vi närma oss tiden för Jesu framträdande. Då är det en seleukidisk kung som heter Antiochus den fjärde Epifanes. En mycket ondskefull person. Han är så hädisk och kan inte använda starka ord, vederstygglig. Han framstår som en förebild för Nya testamentets antikrist. Han är den gammaltestamentliga antikrist. Han hade ju politiska ambitioner också. Han ville ju ta över Sydriket, Egypten, det ptolemeiska riket. Så han beger sig dit med sin styrka. Och han är starkare än vad de är. När han är där så tänker han att nu är segern nära. Men nu har ju en ny stormakt seglat upp på världsarenan, romarriket. Och en romersk general kommer dit, för romarna känner sig pressade av den här Antiochus den fjärdes erövringsplaner i Egypten, för det är under romerskt intresse Egypten. Så att en romersk general som heter Lelius kommer dit och han säger till Antiochus den fjärde att lämna landet, ge sig av därifrån. De är gamla ungdomsvänner från Rom. Han blir tagen på sängen att hans gamla ungdomskamrat skulle vara så brysk emot honom. Han står där och så säger han att låt mig fundera på saken. Jag måste rådgöra med mina generaler. Där på plats hade han den i särklass största truppstyrkan. Men han visste att bakom Lelius lilla styrka så stod ju hela det romerska krigsmaskineriet och skulle kunna komma dit månader senare. Då gör Lelius någonting väldigt speciellt. Det här är en av de mest kända scenerna från antikens historia. Han drar, där de står mitt emot varandra på sanden, så drar han en cirkel runt Antiochus den fjärde Epifanes. Och så säger han att du kliver inte ur den här cirkeln innan du ger mig ett besked. Om du kliver ur cirkeln utan att ha sagt att du ska retirera med dina trupper, då ser jag det som en krigsförklaring emot Rom. Och förödmjukad så tvingas han alltså ge sig av därifrån. Han har tappat ansiktet inför hela sina trupper och sina generaler. Och om det är någon som har läst psykologi här så finns det en lag, en psykologisk lag som kallas förskjutning. Det betyder att om man har blivit utskälld eller hunsad av någon som man inte vågar ge sig på, så tar man ut det på någon annan. Om ett barn till exempel blir utskälld av sina föräldrar så kanske man ger sig på sitt lilla syskon eller sparkar på hunden hemma eller något sånt där. Eller om någon arbetsgivare har blivit utskälld av sin chef så uppträder han kanske otrevligt hemma mot hustru och barn eller sånt där. Så var det nog med den här Antiochus den fjärde Epifanes. För på återtåget från Egypten hem till Syrien så passerade han ju det heliga landet. Och judarna, det lilla folket, tänkte att de vågade han nu sätta dit ordentligt. Och det gjorde han på alla de sätt han förmodde. Han förbjöd omskärelsen som hade varit det heliga förbundstecknet allt sedan Abrahams tid. Han hade storhetsvansinne också. Han uppfattade sig själv som inkarnationen utav grekernas högste gud Zeus. Så han upprättade en Zeus-staty, en avgudastaty inne i det heliga templet i Jerusalem. Och han skändade altaret och de heliga kärlen genom att stänka grisblod, det orena djuret som judarna inte ville befatta sig med. Grisblod flöt inne i det heliga templet. Och han beslagtog de heliga skrifterna. Han förbjöd utövandet av judarnas tro och religion. Den här förföljelsen som var den värsta som judarna hade utstått fram till den stunden. Den började 168 före Kristus. Och sträckte sig under dryga 3 år. De här 3,5 åren återkommer sen i Nya testamentet, i Uppenbarelseboken, som en liksom utmätt tid av vedermöda. Gud tillåter ibland att hans folk får utstå förtryck och lidanden, men han sätter samtidigt en gräns. Och de här 3,5 åren har så att säga blivit en sån symbolisk tid även in i Nya testamentet. Och det härstammar från den här händelsen. Det fanns en präst i Israel som hette Mattatias. Och han uppfylldes av helig vrede. När de kom till hans by och skulle beslagta de heliga skrifterna och införa förbud för omskär och så vidare, så uppfylldes han. Han var 80 år gammal. Han uppfylldes av övermänskliga krafter och slog ihjäl den här mannen som kom på Antiochus den fjärdes order och startade ett uppror emot den seleukidiska överheten. Han hade 5 söner som följde honom i detta. Judas och Simon var de mest kända, framförallt Judas. Han dog ganska snabbt året därpå. Dog Mattatias och Judas ledde det fortsatta upproret. Och efter 3,5 år så lyckades man alltså kasta ut seleukiderna och rena templet igen efter det här skändliga som hade inträffat. Och man hade ju en ljusstake, en menora där inne i templet som är judendomens heliga symbol. Genom ett under, så utan att man hade fyllt på särskild invigd olja för att den här skulle fortsätta att lysa, så genom ett under så löste den här under alla de 8 dagar som behövdes innan man kunde återta templet och rena det. Och till minne av det här så firar judarna ännu idag en av sina största högtider. Tempelinvigningens högtid, Chanukka. Och det här var en högtid som också Jesus firade. Jesus är ju jude till sin mänskliga natur. Och han följde de heliga judiska traditionerna. Man kan läsa om det här i Johannes evangeliet. Hur han var på tempelplatsen, på tempelinvigningens stora högtid. Han hade undervisat där. Många trodde att han var Messias. Och just den här högtiden var ju knuten till särskilda förhoppningar att det skulle komma en ny Judas Maccabeus, en ny Messias gestalt, för man tänkte sig mest Messias som en politisk befriare som skulle rädda folket, inte nu från seleukiderna utan från den nya överheten, romarna. Och när Jesus undervisade som med makt och myndighet där i templet, så började folk tänka just vid den här högtiden också, tempelinvigningens högtid. Är det han som är Messias? Och det är därför de tar Jesus och ställer honom mot väggen där och säger: nu har du hållit oss så länge på halster. Säg oss nu, är du Messias? Är du den som vi väntar på? Men Jesus svarar ju att jag har redan sagt det, jag har visat er. Men han passade inte in i deras förutfattade mänskliga förhoppningar om vem Messias skulle vara. Allt var inte frid och fröjd genom de här Maccabeernas segerrika uppror. Visserligen så var man fria från hednisk överhet, men den här, de kallas för hasmoneerna också, den här släkten. De hade också politiska ambitioner och de helleniserades också så småningom. Det betyder alltså att de började anta grekisk kultur och grekiska idéer, och tron på den enda sanne guden liksom luckrades upp i sina konturer. Och vid den här tiden så uppstår också fariseerna som en oppositionsgrupp mot hasmoneerna, alltså mot kungamakten där i Israel. För fariseerna tycker att de har liksom kompromissat med den hellenistiska kulturen. Och de vill ha ett religiöst rent Israel där Moselag ska råda helt och hållet. Och motsättningarna mellan de fromma, som fariseerna kallades, chassidim, och hasmoneerna blir så starka, och båda grupper söker hjälp hos Rom för att bekämpa den andra gruppen. Och den de särskilt vänder sig till, det var Pompeius, en av de tre stora mäktiga männen i Rom vid den här tiden. Han är ju känd för att tillsammans med Caesar, Julius Caesar och Cassius gick in i triumviratet, det första triumviratet, en pakt mellan de tre personerna för att de skulle ta över romarriket tillsammans. Och båda de här judiska grupperna vänder sig till Pompeius för att få hjälp av honom att bekämpa den andra judiska gruppen. Och Pompeius, han lyssnar på båda grupperna, och skickligt så drar han nytta av att de båda har gett honom sitt förtroende och spelar ut dem mot varandra. Och år 63 före Kristus så tar han hela kakan för egen del och lägger Israel under romerskt styre. Så efter att ha varit självstyrande i nästan 100 år från Judas Maccabeus tid, så läggs nu det heliga landet återigen under en hednisk stormakt, och nu är det alltså Rom som styr och ställer och tar upp skatt i det heliga landet. En som hade hjälpt Pompeius, det var en halvjude, kan vi säga, en idumé. Idumén låg söder om det heliga landet, men de upptogs så att säga i Guds egendomsfolk genom att låta sig omskäras. Och en utav deras stormän hade hjälpt Pompeius, och han hette Antipater. Han blir lydkung. Han styr i det heliga landet och är liksom allierad, välvilligt inställd till den romerske kejsaren. Hans son tar över kungamakten sen, och den sonen känner ni alla till vem det är. Det är Herodes den store, den grymme kungen, som ju bland annat beordrade att alla gossebarn som föddes i Betlehem skulle avlivas. Det var inte det enda illdådet han gjorde. Om ni var det i årets jultidningen du skrev om gossebarn, just det. Om ni har läst Ingmars artikel i jultidningen så kan ni också se att han gjorde en massa andra illdåd. Hans hustru Marianne lät han avlida och sina två söner också. Allt som på minsta sätt hotade hans makt eller som han inbillade sig hotade hans makt, det eliminerade han genast. Romarna hade också en egen prokonsul, vad ska man säga, landshövding som styrde också där parallellt med den judiske lydkonungen. Och vid Jesu tid så vet ni att det var, alltså vid Jesu korsfästelse, Pontius Pilatus. Så var situationen i det heliga landet när Jesus framträdde. Det var en provins, en del av romarriket, styrdes av en lydkung, Herodes den store, som sen när han dog så delade han upp det i fyra delar. Och bland annat Herodes Antipas styrde då i Judén. Honom möter vi ju sen i samband med Jesu korsfästelse. Han hade begett sig dit för att fira påsk. Och då passar man på att föra fram Jesus inför honom också. Höra vad han säger om anklagelserna mot Jesus. Men man hade också då, den som hade yttersta ansvaret, det var den romerske landshövdingen Pontius Pilatus som ansvarade för den juridiska ordningen och militära disciplinen där. Det är därför att han, på grund av att han ansvarade för den juridiska ordningen, som judarna var tvungna att, efter det att de hade dömt Jesus i sin egen domstol, föra fram honom också inför den romerska domstolen. För de hade inte egen makt att utfärda dödsdomar. De var tvungna att få honom dömd också i den romerska domstolen. Så var alltså den politiska situationen i det heliga landet. Hur var det då med den andliga situationen? Jag har nämnt för er en grupp som fanns i landet vid den här tiden, fariseerna. De tog det som sagt mycket noga med Mose lag. De var i det allmänna medvetandet de fromma, de verkligt utövarna av den judiska religionen. Om det var någon som var rättfärdig och accepterades av Gud som en rättrogen jude, så var det fariseerna. Så var den allmänna uppfattningen. Och de kunde ju inte tåla den romerska överheten. Sen har vi ju en mer politiskt orienterad grupp som kallas för zeloter. Zelos betyder iver. Och vad de här ivrade för, det var att bli självständiga från romarna. Och en av Jesu egna lärjungar var zelot. Eller hade i alla fall varit det innan han blev en lärjunge. Simon ivraren, som han kallas också i vissa översättningar. En undergrupp bland zeloterna, det var ju sikarierna. Det var, kan man säga, världshistoriens första terrorister. De var, deras namn sikarier kommer från ordet för kniv. De kunde alltså göra attentat, lönnmörda myndighetspersoner, romerska tjänstemän kunde de lönnmörda med sina knivar. Den grupp som tillhörde det religiösa etablissemanget, det var ju saddukeerna. Översteprästen var av saddukeisk, tillhör den saddukeiska gruppen. Och de var ju utnämnda av romarna. Så de höll sig alltid väl med den romerska överheten och kompromissade med den judiska lagen och den judiska tron. Man skulle kunna likna det vid vår tids liberal teologer som inte vill hålla på de bibliska sanningarna när de kommer i konflikt med samhällets värderingar. Men folket i allmänhet brydde sig inte särskilt mycket om dem. Den vanliga medborgaren var religiöst övertygad, så hade den sina sympatier hos fariseerna i allmänhet. Saddukeerna kunde väl sätta sin samtids hjärtan i brand för fädernas Gud ungefär lika mycket som våra tiders avfälliga biskopar kan engagera svenska folket för Herren Gud. Sen fanns det också en mycket speciell grupp som kallas för esséerna. På grund av den politiska och religiösa situationen som rådde i det heliga landet och i Jerusalem, så menade de att vi kan inte ha någon som helst gemenskap med det där. Det är så avfallet, det är så långt ifrån gamla testamentets stadgar och Moselag, så att vi måste helt och hållet ta avstånd från det. Inte bara mentalt, utan också rent fysiskt. De begav sig ut i öknen och levde för sig själva i klosterliknande miljöer. Och särskilt känd har ju den här gruppen blivit efter att man 1947 hittade Döda havsrullarna vid Qumran. Det var ett stort kloster som de hade haft och grävt ner massa skrifter. Gamla testamentets skrifter. Det var mycket speciellt fynd. Århundradets arkeologiska fynd, får man säga. För tidigare så hade man de äldsta gammaltestamentliga skrifter man hade i original. Inte översättningar hos kyrkofäder och sådär, utan gamla testamentets skrifter, det var från ungefär år 1000 efter Kristus. Och nu hittade man plötsligt skrifter som var 1200 år äldre. Och det som var så fantastiskt, det var att när man jämförde de här gamla skrifterna från 200-talet före Kristus med det gamla testamentet som vi känner, så var det liksom över 99% samstämmighet. Det var något ord lite där och där som inte riktigt stämde. Men det förändrade ingenting innehållsligt. Bibelkritikerna hade ju under lång tid sagt att Moseböckerna och profetböckerna och så, det är ju förvanskningar. Det har ju gått över 1000 år. Och hur mycket fel har inte uppstått då genom alla avskrivningar och kopior och sådär. Och vi som var i Jerusalem 2006 var det, tror jag. 2008 var vi där, va? Vi såg ju Jesaja-rullen. Den hade de normalt nere i källaren. Men i och med att det var 60-årsjubileum utav fyndet, så hade man burit upp den i en monter. Så vi kunde se hela Jesajas rulle bevarad från Qumran-grottorna. Ja, det var de grupper som var så att säga utmejslade, som var profilerade. Men så fanns förstås också de som vi skulle kunna kalla de kristna. De stilla i landet, som de kallas i en saltarsalm. De som i stillhet, i det fördolda, gick och väntade på att löftet skulle infrias. Det löfte som redan Adam och Eva hade fått. Att en människoson, kvinnans avkomma, skulle söndertrampa ormens huvud. ett löfte som hade kommit igen och igen och igen hos profeterna. Jesaja hade kallat honom för Herrens lidande tjänare i det 53:e kapitlet. Till den gruppen som alltså levde i skymundan, troget gick i synagogorna och deltog i tempelgudstjänsterna på de stora högtiderna, till den gruppen hörde till exempel Josef och Maria och den fromme Simeon som fick ta Israels frälsning, det lilla Jesusbarnet, i sin famn och se hur hela hans livsväntan hade gått i uppfyllelse. Och profetissan Hanna som också fanns där i templet. De stilla i landet. Det var ju de som tog emot Jesus, som kände igen honom, att det var ju honom som vi har hoppats på hela tiden. Det är han som står beskriven i våra egna heliga texter. Se vad klockan är. Som jag hinner säga någonting om vad som hade gått snett hos fariseerna. Det var framförallt två saker. De hade inte hållit sig till skriften alena, utan de hade lagt till deras egna traditioner. Det som i Bibeln kallas för fädernas stadgar. Paulus var ju farisé. Och han säger att han hade gått längre än någon av sina medbröder bland judarna och fariseerna i att följa fädernas stadgar. Och Jesus dömer ut deras lärotraditioner och säger att de åsidosätter Guds verkliga bud och håller sig till människostadgar istället. Det här är någonting som har kommit igen och plågat också den kristna kyrkan i Nya testamentet. Att det finns många som säger att skriften alena, det räcker inte. Vi måste också lägga till traditionen. Vad kyrkomötena och påven har sagt under alla århundraden. Men sådana där mänskliga traditioner, hur gamla de än må vara och hur mycket de än understöds av biskopar och kardinaler och kyrkomöter, det väger ingenting alls gentemot Guds eget ord. Det här är det enda vi ska hålla oss till. Jesus tar ju avstånd ifrån fädernas stadgar i bergspredikan. Han säger, ni har hört hur det blev sagt till fäderna. Och så ger han fariseernas ytliga lagtolkning. Men jag säger er. Och så ger han den riktiga utläggningen som är gamla testamentets mening redan från början. För Jesus är ju den som har talat genom profeterna och Mose i gamla testamentet. Sen det andra som hade gått snett, det var ju deras uppfattning om frälsningen. Hur är man en rättfärdig människa? Ja, de hade tagit fasta på Sinaiförbundet. Den lagsamling som Mose hade mottagit på berget Sinai. De hade tagit fasta på den, och det gjorde de ju rätt i, för det är Guds ord som gäller, Guds lag. Men de uppfattade lagens anvisningar som vägen till det eviga livet och till en glädjefull uppståndelse. De hade glömt bort Abrahams förbundet. Det löftesförbund som Gud hade ingått med Abraham, som inte krävde någonting alls från Abrahams sida. Det var ju ett enpartsförbund, så att säga, där Gud bara ger löften men inte kräver någonting tillbaka. Förbundet på Sinai, det var ju ett tvåpartsförbund där båda parter hade förpliktelser. Sådant är lagens förbund. Vi får verkligen evigt liv om vi följer lagen. Gud står fast vid lagens löften också. Men det är bara det att den vägen är stängd för oss. Därför att vi är syndare. Därför är enda vägen till frälsning för oss det förbund som Gud slöt med Abraham. Att i hans avkomma välsigna alla folk på jorden. Utan någon motprestation från vår sida. Jesus tar avstånd ifrån fariseernas frälsningsuppfattning också. Och menar att människan har ingen fri vilja. Vi kan inte själva uppfylla lagen och bli frälsta på det sättet. Utan vi kan, det är bara i gemenskap med honom som vi överhuvudtaget kan göra någonting. Det är genom honom gemenskapen med Gud upprättas. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska kastas ut utan ha evigt liv. Vem får ta emot detta eviga liv? Ja, det gäller alla. Den som kommer till mig, säger Jesus, ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det ordet och löftet gäller alla. Amen. Vi ska sjunga de tre sista verserna på vers 23, vers 5, 6 och 7. Men vi tackar dig först, Herre, för att du har givit oss din son till evig frälsning för var och en som vill ha frälsning, som vill ha syndernas förlåtelse. Vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord. Ditt evigt fasta och klara ordet så att vi inte behöver gå vilse och gå evigt förlorade. Vi ber att ditt ords lära ska få följa oss och lysa upp din kärlek, din nåds evangelium för oss under dessa dagar. Amen.